Välkomna till Fairway med Olsson och Blixt. Den här veckan har vi en gäst i studion. Och det är en gäst som har stått på vår och även er önskelista länge. Vi talar om en legendar. En av världens genom tiderna absolut bästa golfare som gjort avtryck över hela världen. En idrottsstjärna av rang, en gärningprisvinnare och en idol för många tusentals. Vi pratar förstås om Annika Sörenstam.
Stort, stort varmt välkommen till vår podcast Fairway med Olsson och Blixt, Annika Sörenstam. Jätte, jättekul att ha dig här. Hur mår du idag?
Hej, hej.
Och var befinner du dig?
Hej. Jag befinner mig i Orlando, Florida. Och hemma. Kul att vara med och kul att snacka lite.
Du är ju ganska Sverigeaktuell just nu. Snart kommer du faktiskt till Sverige och ska vara host för en jättespännande tävling. Både vi två är ju stort fan av att man försöker göra någonting nytt och förnya golf på många sätt. Så jag tycker att det är jättebra initiativ ni har tagit tag i. Du och våran andra manliga storstjärna Henrik Stensson. Och ni ska ju båda spela, båda två. Det är också jättekul, för du har ju inte spelat i Sverige på, vad är det, 13 år snart.
Ja, det stämmer.
Så, och du gjorde också ett inhopp nu i våras på LPGA Orlando. Hur känns det att liksom väcka liv i tävlingsnerverna igen?
Ja, det är ju... Som sagt var det, var ju 13 år som vi sa, så att det är ju en lång tid. Det är mycket som har hänt sen dess, kan man ju säga. Ett helt annat liv har jag nu än vad jag hade då. Nu är ju inte golfen är det prioritering nummer ett, kan man ju säga. Det är ju långt ifrån det. Så att, jag tränar väl, försöker träna lite varje dag. Men sedan har man ju andra roller, om det är mamma eller om det är fru. Eller vad det är, när man ska åka handla, om det är massa grejer som man ska göra. Så att... Nej, men det är kul. Det var kul att spela. Det är kul att komma tillbaka. Men det är ju ändå liksom, jag vill ju bara göra på ett, det är bara begränsade tävlingar lite då och då. Men det ska bli himla kul att komma tillbaka till Sverige om några veckor. Spela den här tävlingen som vi då fick förra året, som sagt var, blev ju inställt. Men i år hoppas vi att det kommer att ske. Och nej, det ska bli kul att spela också. Och jobba lite med Henrik. Han är en kul kille. Schysst på många sätt. Så att vi har haft roligt. Bara själva förberedningen för den här tävlingen. Så att vi får se hur det går. Vi har väl olika förväntningar, kan jag tänka mig. Men det är väl helt okej.
Ja, absolut. Det tror jag verkligen. Alltså, som sagt, Henrik är ju en frisk fläkt. Jag har faktiskt haft förmånen och haft lite... Han är mycket roligare än vad den här Iceman-titeln säger, måste jag säga. Det ska bli jättespännande att se er spela båda två. Nu vet man ju inte, som du säger, att med covid och allting, hur mycket man kan vara där live och se. Men på tv kommer det säkert visa, såklart. Så hur känns det att komma tillbaka till svensk mark? När var du här senast och så?
Ja, förra året så kom vi inte då. Men vi brukar komma en vecka eller två veckor per år. Vi har ju då Annika Invitational, vilket är en tjej-junior-tävling som vi har varje år. Det här blir vårt 11:e år, så att vi ska köra den veckan efter Scandinavian Mixed. Men nu har det varit, som sagt, förra året blev inte resan av. Så det var väl två år sedan då, förra sommaren.
Skönt att komma och äta lite köttbullar igen kanske.
Ja, precis.
Ja, absolut.
Men du, ska vi inte backa tillbaka bandet lite dit allting en gång började? 80-talets Brobålsta. Vad var det för en plats för dig?
Ja, jag växte upp i Upplandsbro utanför Stockholm, och den närmaste golfklubben var då Brobålsta. Den var ju rätt ny vid den tiden. Jag spelade mycket tennis, och skidor och fotboll, så att golf var inte så en jättestor del av vårt liv då. Mamma och pappa spelade väl. Men när klubben öppnade upp, jag tror de hade sex hål, då var vi där ute och började svinga lite och putta lite och pröva på lite. Och sedan så blev vi medlemmar något år senare. Det var Det var i stort sett 12-13 år när jag började spela. Så att, det var en sommarsport, något som jag gjorde på sommaren under sommarlovet. Jag hade som sagt väl mycket tid på tennis och fotboll och andra idrotter som jag tycker var roligt. Eller roliga ska man säga. Så att, jag var väl lite långsam där i början, men sen typ när jag var 14 så kände jag verkligen att det här var någonting jag ville göra. Och sen 2 år senare så pensionerade jag mig från tennis och då blev det bara golf.
Men var det en miljö som du trivdes i? Du kunde växa i din takt i den atmosfären?
Ja, tyckte jag. Jag tyckte det var kul att vara ute, frisk luft. Vi hade många roliga kompisar och jag tror det som var allra roligast, det var i golfen. Det var i golfen som jag var intresserad av. Och jag tyckte om att träna, jag tyckte om att gå ut där och nöta på olika slag och försöka bli bättre och bättre, sänka mitt handicap och spela juniortävlingar. Och ju mer jag spelade, man blir ju bättre ju mer man gör någonting.
Speciellt i golfen.
Ja, så att, jag blev inbjuden till lite mera regionala tävlingar och sen så blev det ju landslagsmöjligheter och sedan när jag väl var i landslaget så fick jag chansen att åka utomlands och det tyckte jag var väldigt kul. Så vi spenderade många veckor under vintern i Spanien där vi kunde träna då i stort sett året runt. Så att, ja, det var väl så. Sen så packade jag mina väskor och åkte till USA när jag var 1990.
Ja. Som igår. Kan du sakna lagidrotten någonting? Just det här att ha liksom ett lag att tävla med och sporra varandra och sådär.
Absolut. Jag menar, det är en helt annan känsla. Så att det är kul ibland när vi spelar typ Solheim Cup och lite så här lagtävlingar. Jag tyckte om college golf framförallt, för college golf är ju både individuellt och lagmässigt. Så att då får man ju en blandning av det. Men det är klart att det är kul att ha kompisar runt omkring som man hejar på, som stöttar på en och man liksom har gemensamma mål. Det är ju jättekul på det sättet. Men sen å andra sidan så växte jag upp också med individuella sporter då, som skidåkning och tennis. Och jag kände ändå liksom att jag är en person som kan träna. Jag är rätt så disciplinerad själv så jag kunde gärna gå ut och träna själv och sätta mina egna mål och inte känna att man hela tiden man väntar på sina lagkamrater vad de ville, utan här var liksom, här kunde jag köra på när jag ville och gick det inte bra så var det mitt fel och gick det bra så var det. Så det är olika sätt att träna, olika sätt att vara och en helt annan mental det är ett annat tänkande mentalt kan man väl säga.
Och något som jag tror kanske inte alla har lika starkt som du har, vilket liksom kanske har många ser dig som just den här personen som har ett väldigt starkt mentalt psyke och verkligen kan liksom sätta de egna målen och gå ut och träna så mycket som det verkligen faktiskt behövs och ligga på den nivån som du har gjort så otroligt länge. Och jag tänker så här, jag har ju också en bror som spelar på en ganska hög nivå. Och du, som du säger, växte ju också upp i en idrottande familj och du har en syster som också spelar på en hög nivå. Så var det på något sätt jobbigt att ha ett syskon och familj som spelade inom samma sport?
Bra fråga. Jag tyckte inte det. Både Lotta och jag menar, vi gjorde många sporter tillsammans. Som sagt, var fotboll så spelade vi olika lag. Och tennis så spelade vi olika åldersgrupper. Hon är ju 2,5 år yngre än vad jag är. Så hon spelade alltid yngre. Men vi tränade mycket tillsammans. Vi åkte mycket till klubbarna tillsammans. Och på golfbanan så var det ju inte på samma sätt, utan där tränar man ju liksom sin egen swing och sin egna slag och sen så gick ut och spelade tillsammans. Så att jag kände att det var snarare kul, framförallt som en tjej på klubben. Det var ju inte så många tjejer, det var ju mest killar. Så att jag hade i alla fall någon där som jag, någon annan tjej kunde vara med. Så att jag tyckte det funkade rätt bra. Det är klart att, jag menar, vi är tävlingsmänniskor så, men jag kände aldrig att liksom att det här var att jobbigt att hon var där och att alltså där, utan snarare tvärtom, att vi kanske kunde hjälpa varandra. Och sen när vi började tävla så var ju hon alltid i några yngre åldersgrupper än vad jag var.
Okej. Ja, men det är väl fantastiskt. Man kan liksom vända rivaliteten till att man egentligen istället lyfter varandra och sporrar varandra. Ni är lika stora vinnarskallar båda två kanske?
Ja, det kan man säga.
Samma gener.
Ja, det är ju klart man ville ju. Målet var ju där att bli bäst i familjen, det kan man ju säga.
Spelar ni någonting tillsammans nu?
Inte så mycket. Lotta bor ju typ 3 timmar härifrån. Hon är tränare, golftränare. Men när hon kommer hit och hälsar på ibland så, Så sa jag, men ta en titt på svingen i alla fall. Så kan jag titta lite. Det är bra att ha några extra ögon ibland. Och få lite nya synpunkter och kanske insikt lite. Så det är alltid bra.
Min bror brukar alltid säga så här, hur många slag ska jag ge dig? Bara för att psyka ner mig. Så här, du behöver inte ge mig några slag alls. Några kanske.
Ja, det var bra.
Jag tänkte bara, om det inte hade blivit golfen som karriär. Vad tror du att du hade hållit på med då?
Ja, jag var ju faktiskt tennistränare för juniorer på tennisklubben. Så det gjorde jag några gånger. Det tyckte jag var kul. Sedan, jag pluggade ju för det var ju... Jag vet att skolåren och all utbildning har ändrats lite. Men jag gick ju på 4-årig teknisk hette det då. Jag vet inte vad det heter idag.
Men, ja, just det.
Men jag gillar ju typ kemi och matte och fysik och biologi. Så kanske någonting inom den. Men sen också gillar jag att åka skidor. Jag pratade alltid om att jag skulle bli skidlärare när jag växte upp. Så att, jag hade nog hållit på med lite olika sporter helt klart.
Men om du tittar tillbaka på din fantastiska karriär. Vad har varit viktiga nycklar till din framgång? Finns det något framgångsrecept?
Ja, det finns det ju. Framgångsrecept är ju att hitta vad som funkar för dig. Alltså det är ju individuellt om man säger så. Att hitta den här balansen när man kan träna och vila och tävla. Liksom att hitta harmoni och man hittar det liksom en... Liksom bara när man känner sig liksom... avslappna men ändå tänd på samma sätt. Och, så jag hittade den där balansen mellan träning och tävling. Och tyckte det var kul. Jag satt ju hela tiden nya mål. Så att jag var väldigt motiverad. Man måste ju vara disciplinerad också. Man måste ju hela tiden köra och träna. Vare sig det är liksom kul eller regnigt eller blåsigt. Jag menar, det är på lång sikt. Man får göra en hel del uppoffringar kan man väl säga. Uppoffringar är väl... Det är en definition om man säger så. Men jag menar när många åkte kanske på semester med kompisar till Spanien. Ja då åkte jag och tränade till exempel. Eller, du vet, så det tar ju mycket tid. Det krävs ju mycket tålamod. Och sen så tror jag det är viktigt också att man kan se lite framåt. Att man kan ha liksom en vision vad man vill nå. Och sen kunna sätta då en plan. Och sen försöka följa den här planen. Så att... Jag säger att det är som ett pussel. Det är många bitar. Det är liksom inte bara en där typ att du är jättebra på putta till exempel. Du kommer bara så långt till exempel. Du måste ju vara, alla de här bitarna måste ju passa. Och det gäller att hitta de som passar sig själv också. För att det jag gör betyder inte att det funkar kanske för någon av er. Utan att man hittar just det här receptet till sig själv. Jag menar, jag har ju många kompisar som blir proffs samtidigt. Och vi tog väl lite olika vägar. Jag åkte till USA, någon åkte inte till USA, någon åkte till Skottland. Och jag menar, man måste ju ändå ha det där. Man måste ju brinna för någonting. För att jag menar, när man vaknar upp på morgonen, vad är det som gör att man vill liksom, vad har man för mål eller vad har man för mening under den här dagen? Och det är viktigt att ha det, tycker jag.
Ja, just det där. Hur klarar man av att ständigt ligga på topp? Jag menar, förstår folk vad det faktiskt krävs att också hålla sig kvar där?
Ja, jag menar, svaret är väl egentligen nej om man ska säga så. Jag tror inte man vet förrän man är där själv. Det är lätt att säga, det är klart att man måste träna och träna och träna och träna lite till. Men jag menar, jag tror att det är mycket mer än så. Det är liksom att kunna ha den där viljan, att kunna liksom... testa sig själv och våga experimentera. Och liksom om du ligger på en viss nivå idag, hur kommer jag till nästa nivå? Först, vad är det för nivå? Och hur kommer man dit? Och sen alltså, våga göra den satsningen. Och sen är det viktigt att ha rätt personer runt omkring sig också som kan stötta en och liksom, som vågar satsa på en. Så att, men det, jag menar, jag är väl extrem på många sätt att jag har lyckats stanna på toppen rätt så länge. Men det är ju för att jag kände hela tiden att jag fick, mina mål kom väldigt naturligt. Det låter kanske, men det var, när jag åstadkommer det, ja men då vill jag göra det, då vill jag göra det. Så det var nästan som en stege om man tänker, liksom, varje trappa. När jag tog ett steg så såg jag nästa steg och sen såg jag nästa steg. Så att jag visste liksom vilken riktning jag var på väg. Men när jag bestämde mig att sluta då för, vad var det, 2007, då kände jag liksom att det finns ingenting jag vill nå längre. Jag har nått alla mina mål och då var det liksom bara, ja, det var slut. Det fanns inget mer att ge, det fanns inget mer att ta, det fanns inget mer att göra. Och då kände jag liksom att det är bara dags att packa väskan och åka hem.
Ja. Men det låter också när man lyssnar på dig som att du är otroligt bra på att lyssna på dig själv. Och att omge dig med de personerna som tror på det du tror på och som du mår bra av och som kan föra dig till de målen som du vill nå.
Ja, det är något som en bra summering. Jag menar, det är klart att jag är lite envis, är väl också lite. Jag är ju inte upp. Jag är ingen sån som bara slänger in handduken och tycker det är jobbigt, utan när jag väl bestämmer för någonting så kör jag på det. Det är klart att jag har gjort misstag under min karriär. Men istället för att liksom haka upp sig på dem och att det ska vara typ någon typ av broms, det är liksom, då kör jag bara vidare. Liksom. Okej, vi gör inte om det här misstaget. Nu har jag lärt mig att så ska jag inte göra, utan nu prövar vi det här istället. Så att jag vågar väl experimentera lite. Även om jag är en väldigt analytisk person, så jag gör inte bara beslut hit och dit, utan när jag väl gör ett beslut så känner jag liksom att ja, det finns en merit bakom det här. Det finns en anledning. Och sen, klart att allting är inte som man kanske vill. Men då känner jag ändå liksom att under den stunden, under de här förhållandena, så kände jag ändå att jag gjorde vad jag kunde. Och jag tror att det har gett mig rätt så mycket liksom, ändå självförtroende på många sätt. Och det har också gett mig liksom att alla är inte perfekta, det är helt okej. Men liksom gör man sitt bästa, du kan inte göra mer än det bästa. Och duger inte det så, då duger det inte. Men ofta så känner man ändå när man tar sig tid, man planerar, man förbereder, så är man ju helt okej. Och då ordnar sig många gånger.
Ja, nej men, och det var väl det som, det är väldigt bra tips just där, det mentala i just golfen som är så otroligt mentalt. Just det att man, och det är också lite, som jag sa tidigare, ganska känt för att ha ett starkt psyke. Så att, har du några andra tips till både unga och gamla som kanske liksom har det väldigt svårt med just det här mentala spelet på banan? Hur kan man tänka och övervinna sina huvudspöken? Jag har inga, men...
Nej, golf är ju, det är ju en svår sport, helt klart. Jag tror, nummer ett är liksom, vad har du förväntningar på ditt eget spel? Och liksom, förväntningar måste ju ändå jämföras med hur mycket tid man lägger ner på golfen. Jag menar, ofta så spelar man med personer typ som spelar en gång i månaden och deras förväntningar är väldigt höga. Alltså, nu är det inte rättvist mot dig själv. För att, liksom, så att man kan sätta förväntningarna på den nivå egentligen som ska vara rättvis. Så tror jag man kan ha lite mer kul. Och sen också gå ut där att liksom, det är ju bara en sport. Liksom, det är inte... Jag menar, alla är ju inte proffs direkt, så att gå ut och ha kul. Målet är kanske att ha roligt med kompisar, målet är att vara kanske ute i friska luften, målet är att få lite motion och inte kanske fokusera så himla mycket på resultat, för liksom när man väl är färdig så kanske man går och sätter sig och tar en dricka eller någonting. Till slut så bryr man sig inte vad man hade liksom. Så jag tror att det är väldigt viktigt att ha de förväntningar på samma nivå och ta golfen för vad det är. Och jag menar, många blir väldigt stressade, många vill liksom slå perfekta slag, de fokuserar mycket på det negativa istället för det positiva. Och liksom, det är ju så att glöm alla dåliga slag, kom ihåg dem bra, och sen, det är det kanske som gör att du vill komma tillbaka och tänk på alla minnen man kan ha. Så det beror på vilken attityd man har, men jag försöker liksom sätta folk att det är svårt, men så är det positiva. Och sen så, jag menar, jag brukar också berätta för dem, vem man nu spelar med, om de är läkare, advokater. Alltså, du är säkert jättebra på ditt jobb, men man blir inte bättre än den tid man lägger ner, om man säger så.
Nej, hur bra är du på det idag?
Jo, men det är en av mina starka sidor, får jag väl säga, när man har blivit lite äldre, att men det kan jag ju säga, det var ju inget som kom naturligt. När jag slutade då för 13 år sedan, och då skulle jag gjorde ju en massa andra grejer några månader, men sen skulle jag ut och spela, och då var ju förväntningarna precis som de var. Liksom då var jag ju världstvåa när jag hoppade av, och jag var inte i närheten. Och då blev jag ju liksom förbannad på mig själv, och det var tråkigt och det var liksom jobbigt. Och då ville jag inte spela, och så då spelade jag inte. Och sen nästa gång jag gick ut, då blev det ännu sämre, för jag hade ju inte spelat. Så att det blir dåligt. Men nu har jag ju börjat träna lite, och nu har ju mina förväntningar, som jag sa tidigare då med Scandinavian Mix, mina förväntningar är ju inte de som de var för 13 år sedan eller typ för 15 år sedan när man var då 35-36. Liksom man var ju i jättebra kondition och jag hade styrka och jag var ju liksom mentalt, det var ju bara golfen som gällde. Golf och sponsorer, det var ju typ det jag hade. Idag liksom, jag har ju så många olika roller och det är roller som är så mycket viktigare. Jag menar, för att vara mamma är ju den största rollen man kan ha. Och jag menar, det går ju inte en minut i stort sett innan man tänker på, ja, på barnen eller ja, men på månaderna ska de göra så ordning till skolan, då ska det vara lunchlåda, har de laddat datorn eller har de kläder, så liksom, man har ju tusen grejer liksom att tänka på. Och sen det sista jag tänker liksom på att slå en drive som träffar fairway på första hålet, den, liksom, den tankarna finns ju inte förrän jag står där på tio och liksom, nu ska jag träffa fairway liksom. Så att man är ju mycket mer distraherad, jag har ju mycket liksom, mitt fokus är ju på andra ställen. Så att jag har väl accepterat det nu. Liksom att, och det är inte rättvist mot mig själv. Och liksom tro att jag ska stå där på 10 och slå det 250 meter liksom down the middle. Det, är liksom, det går ju inte längre.
Det händer ibland i alla fall, det tror jag.
Av alla dina 10 majors är det väl, va? Dina deltaganden i Solheim Cup och alla fantastiska år och segrar. Vad rankar du högst? Vad har varit bäst?
Ja, men jag tror nog att, jag menar att de här 10 majors, jag vet inte om det räknas som 10 olika saker. Men jag menar att vinna US Open, jag menar 1995 när jag kom ut och jag var 24 och det var min första LPGA-seger. Och det var verkligen det som gjorde att jag... att min karriär satte fart. Och sen då när jag hade 59 rundan. Det var ju 20 år sedan i år. Och sedan när jag spelade med killarna två år senare. 2003 på Colonial med PGA-killarna. Det var ju en höjdpunkt så då. Så att, och sen är Solheim Cup som du nämnde. Samma år som jag spelade med killarna på Barsebäck. När vi vann, Europa vann där. Det var ju strålande. Det var ju himla himla skoj. Nej, och sen så, ja, sen när jag blir inducted eller man invald till World Golf Hall of Fame, det summerar ju i stort sett hela min karriär på alla möjliga sätt. Så att, nej men jag, nej, som tur var så har jag mycket att titta tillbaka på. Det är kul och tänka på de minnena, helt klart.
Har det varit, du pratade ju om, som sagt, du har ju väldigt, väldigt många olika hattar idag. Du är engagerad i många olika projekt och du är mamma nu. Och så. Har det varit svårt för dig att liksom anpassa sig till ett liv efter golfkarriären?
Du, jag tycker inte det, utan snarare tvärtom. För när jag väl bestämde mig att sluta för att spela så kändes det var nästan en lättnad. För att man ska inte fortsätta med någonting man inte egentligen vill göra. Och liksom motivationen var inte där. Det var liksom inte kul utan snarare tvärtom. Jag stod där på driving range och tänkte på många andra saker. Jag hade börjat bygga varumärket och Annika. Det var liksom hur ska logon se ut och vad ska jag så och så ska man göra så. Du vet. Så tankarna var ju överallt och jag kände att det var spännande. Det var kul, det var ett nytt äventyr liksom. Och så den övergången, den var snarare mer spännande än någonting. Det är klart att det var... jobbigt, det är klart att det var nytt, det var ju, jag menar främmande, här kommer liksom jag då som golfar in i affärsvärlden och så att det var ju, jag fick ju anpassa mig rätt så snabbt, men jag tror det var kul också för det var en utmaning som jag såg fram emot och jag menar nu har ju gått 13 år, det är mycket som har hänt, jag tycker jag har lärt mig väldigt mycket men också ju att golfen har ju liksom vilken grund jag har fått, jag menar golfen har hjälpt mig på så många sätt, men vare sig det människor man har träffat, ställen där man varit, alltså platser som man kanske man inte bara kommer ihåg men som man även kanske är idag. Och sen också just det här med golfen, att kunna fokusera och alla de här sakerna som vi pratade om tidigare, det behöver man ju i affärsvärlden också. Och jag menar som mamma, att hålla den här balansen, alltså det är ju jätteviktigt och ha tålamod, det kan man ju säga, det har golfen lärt mig.
Ja, den får jag nog också lära mig.
Hur är du som mamma? Är du en soccer mom eller?
Ja, jag kör, det känns som jag kör runt hela dagarna fram och tillbaka. Men jag är väl jag är involverad, men jag är ingen sån förälder som sitter i skolkommittéer eller något sånt. Sån mamma är jag inte. Men däremot är jag är ju på alla sporter och hjälper till och tar med mig dricka och lite snacks och sådana saker. Men jag är ingen direkt som organiserar möten och Och sådana det gör jag inte, låter de andra mammorna göra det, men jag är väldigt aktiv i barnens, alltså vad de håller på med och så mycket som möjligt. Och jag går ju caddy till Will till exempel när han spelar juniortävlingar och sen kör jag runt Eva till volleyboll. Så att det är full rulle, det är helt klart. Man är en sån här Uber-driver hela eftermiddagen.
Men kan du se dig själv i dina barn, just det här med att ställa höga krav på sig själv och målsättning?
Ja, jag ser det i vår son Will. Han är väldigt, älskar ju sport på många sätt och tycker om golf och träna som bara den. Han kan ju stå och nöta alltså en timme bara på puttning till exempel. Han kan gå och chippa en timme utan att man behöver liksom göra någonting. Utan han bara går in där och chippar och tycker det är kul. Och sen han är ju rätt så hård mot sig själv. Liksom. Han har höga förväntningar. Så det är ju intressant att se. Vår dotter däremot, hon är lite mer...
Får jag en glass nu?
Ja, lite mer easygoing kan man ju säga. Ja, typ. Hon är, om vi spelar golf och hon femputtar och hon bara, åh, jag fick en nya, jippie, typ. Då var hon nog glad liksom, att bollen inte... Så att hennes attityd, det är roligare att vara runt en sådan som lite mer relaxed. Men å andra sidan har inte hon något intresse att spela. Will har ju jätteintresse, så att vi jobbar ju mycket... Men honom, det är kul att se, han går ut på morgonen innan skolan i sin pyjamas och står och svingar och bunkerslag här. Så det är kul. Ja, så det är jättekul. Men jag ser ju det liksom. Det är det som är så lustigt när man har barn. Jag menar, man ser ju en blandning av sig själv och sin man och kanske morföräldrar. Man vet, man ser ju olika vad säger man, talanger. Men det är kul att se. Nu, det är nu först som man kanske förstår och tacka sina föräldrar liksom, vad mycket de höll på med när man var som juniorgolfare, att de körde ju en hit och dit och liksom försöker stötta en när det inte går så bra men ändå, och sen alla de här tävlingar som mamma och pappa var med när vi spelade, nu förstår jag liksom hur nervösa de måste ha varit.
Ja, du är ju, som vi sa tidigare, du är ju en gedigen entreprenör nu. Du har ju allt från ditt eget vin och du har en akademi och du har ett märke och du har en kokbok. Och jag är också, båda två är ju ganska entreprenörsdrivna. Hur tänker du på ditt entreprenörskap? Vilket projekt tycker du är roligast? Eller är det här just att ha olika projekt igång som driver dig och du tycker det är roligt?
Ja, jag tror nog det. Jag tror att det är kul att ha... Många bollar i luften, helt klart. Jag jonglerar lite med det ena och det andra. Jag tycker det är kul att skapa någonting. Jag tycker det är kul att bygga någonting. Jag tycker det är kul att lära mig om nya intressen. Så allt handlar ju kanske inte om golf. Men ändå liksom att ha en idé och sen försöka expandera det och pröva Borena. Det tycker jag är kul att ha några som kanske man jobbar med. Jag vill inte ha ett projekt att jobba själv. Man jobbar med andra och sitter där och tänker och tycker och... Och så där, det tycker jag är jätteroligt. Jag är väl en person som inte gör bara en sak och sen liksom, och sen är jag liksom färdig, utan jag ger 100 när jag gör det, men typ vissa månader per året kanske man jobbar, nu tar bara som golfdesign, det kan vara liksom aktuellt under en viss några veckor på våren, och sen har vi foundation, då har vi den under sommaren till exempel, och sen har jag några företagsdagar på hösten, så att, och jag menar, mina dagar ser ju olika ut hela tiden. Det tycker jag är kul. Det är liksom aldrig en dag som ser likadan ut. Jag menar, jag jobbar ju på några projekt och när man har möten eller när man ska ta fram någonting och fixa och dona. Och jag tycker det är kul. Jag menar, i början så tyckte jag liksom att när vi hade någonting inte som lyckades, utan att vi var tvungna att lägga ner projektet. Då kändes det som att det här var ju katastrof, vad tråkigt. Men sen så inser man ju liksom att vadå, det är liksom, så är det bara. Det är inte, jag tror nog, har man 10% av sina idéer som lyckas så är det framgångsrikt. Så att det gäller att liksom, man får ju ha allt tålamod, så får man acceptera att okej, jag kanske lärde mig någonting här istället som jag kan göra nästa gång, att inte ta det så himla allvarligt. Men ändå att men det tar ju tid, det måste jag säga. För jag tittar ju tillbaka till min golfkarriär. Jag började spela, som jag sa, när jag var 12. Seriös 16. Jag var ju proffs typ i 17 år. Så jag menar, det tar ju tid. Man kan inte bara ge ett år och säga, ja men det här gick ju inte. Utan man måste ha det tålamodet. Och det är ju någonting som jag ser att många gör. De hoppar ju fram och tillbaka hit och dit. Och det är svårt också. Man måste ju ändå liksom plantera det här lilla fröet, så får man ju göra sitt bästa tills någonting kommer.
Absolut. Ja, men det är som du sa, det här med just att vissa projekt lyckas och andra inte, men just att man liksom, man lär sig det som entreprenör också, att inte gräva ner sig i det. Så, för det är ju många av de största entreprenörerna i världen, det är ju likadant, de har ju säkert alltså 15 projekt bakom sig som inte har lyckats, så det är ju otroligt rätt, och det är ju någonting som vi tror jag också har lärt oss längs vägen, att inte se det så. Vad tror du är din största starkaste egenskap som entreprenör då?
Det vet jag inte, det får du fråga dem som runt mig, men jag har ju många idéer, och sen så jag tror ju liksom, jag är ingen sån som ger upp heller, utan jag analyserar mycket och försöker få liksom svar på frågor, och sen gör jag väl rätt så, vad ska man säga, liksom, ja, men jag har väl lite data bakom mina idéer, om man säger så. Men jag lyssnar gärna på andra så att jag kan lära mig av deras kunskap. Jag tycker det är kul att jobba med folk som har roliga idéer och är spontana, tycker jag är kul. Men jag kan säga, jag lägger ju ner mycket tid och energi, så jag är väldigt lojal på det sättet. Om jag sitter i några styrelser till exempel, jag är ju alltså totalt committed, om man säger så. Alltså att de får min tid och min och liksom my attention, helt klart, det kan man säga. Så att, det kan vi säga att det är en av mina starka sidor, att jag är med från början till slut. Och sen måste man också liksom fatta när det är dags att sluta.
Är det du som designar kläderna och tar fram recepten?
Vissa grejer. Det är nog en blandning där, måste jag nog säga. En blandning av vad jag gör. Jag vet ju mina styrkor. Jag vet ju liksom att jag är kreativ till en viss nivå. Sen är jag organiserad och sen analyserar jag. Sen har jag andra som då kanske sköter mer det här med runt pappersjobb runt omkring. Och lite mera, hur ska man förklara det som jag inte tycker är så roligt där, med försäkringar och sånt. Sånt är jag inte intresserad av, utan jag... Det ytliga kan man väl säga som jag tar tag i.
Men det är väl det främsta som man lär sig som också entreprenör då, att man ska fokusera på det som man är bra på och sen så jobba med människor som är kompletterade och är bra på andra. Så det är väl en fantastisk insikt och strategi.
Ja, men det är kul när man hittar dem, som man kompletterar, som du sa, när man jobbar med folk som tycker kanske andra saker är roligt, då blir det perfekt. Så du tar hand om det här, du är bra på det här och jag tar hand om det här. Men det är något som jag tror också att jag har ju, nu när jag bott i USA så länge och att varit lite kanske i rampljuset, så har man ju vant sig kanske att synas och höras lite. Så att jag har väl tagit den rollen att vara lite ansiktet för några prylar, och det har jag accepterat. Men i början så vill jag ju bara liksom jobba bakom skärmen och inte synas eller höras. Nu kan jag gärna ta en annan roll, och det är, så man växer ju också personligen och man mognar ju till kanske också. Men det är som du sa, det är viktigt att veta vad man kan och inte kan, och sen finns det ju stunder när det är dags att lära sig, och sen finns det stunder där liksom, slösa inte tid på det, slösa inte tid.
Men du, hur kreativ är du i köket då? För jag har förstått att det är ett stort intresse.
Jag tycker om att laga mat. Framförallt så vill jag försöka laga nyttig mat. Eller det här svenska ordet lagom, som jag försöker förklara för alla som kommer över här. Liksom att här har vi lagom. Liksom. Det är inte, klart man kan ha några sötsaker och lite sådär. Men ja, just att man har en blandning av alltihopa, den här balansen. Så att, nej, men jag försöker ju introducera lite roliga saker till barnen och till mannen. Just för mig försöker jag äter inte så mycket kött direkt, men vi äter ju kyckling och fisk och grönsaker och sallader och pasta blir det väl lite, inte lika mycket pasta som när jag spelade, för det var ju massa pasta. Men sen har jag ju också, när man har den här rollen när man kör bil hela tiden, vi har ju inte de här tiderna tillsammans alltså, utan det är ju liksom så att det blir snabba rätter, men vi försöker äta mycket tillsammans, frukost och middag framförallt, och sätta oss ner tillsammans, även om det är bara 20, 20 minuter, men att ändå kunna göra det, för att annars har vi inte så mycket tid tillsammans. Tiden går ju, tiden bara rinner iväg. Men så tyvärr är våra barn så små fortfarande att vi lägger dem ändå, så vi får ju den tiden tillsammans och kunna prata om dagen. Och det är mysigt att kunna värva ner sig lite efter en hektig schema.
Det låter som min uppväxt. Det var så här, vi är också tre barn med extremt mycket intressen och man, du vet, åkte hit och dit. Men just måltiderna var heliga. Liksom. Man var tvungen att sitta tillsammans.
Man käkade när man hade tid.
Ja. Man var tvungen att sitta tillsammans och äta däremot. Annars fick man förlänga som man ville. Men just så här, frukost, lunch, middag, så skulle vi äta tillsammans och prata om dagen.
Ja.
Men jag tror det är bra.
Det var lite, jag tror det. Det känns rätt i alla fall. Men vi får väl se. Men det är något som man... Man tänker tillbaka på sin uppväxt, precis som du gjorde nu liksom, också med mamma och pappa. Liksom, vad gjorde de? Och det är de stunderna som jag tror man uppskattar lite mera nu. Jag vet inte om barnen uppskattar, de kanske tycker det är jobbigt. Men jag tror nog att sen att de har den där basen, den här, liksom att det är ändå lite stadigare på det sättet.
Ja, det tror jag verkligen.
Men du Annika, du kommer ju till Sverige nu snart här då. Och du har ju dubbelt medborgarskap. Har det varit svårt för dig att släppa taget om det svenska passet?
Det har jag inga planer på att göra. Nej, men jag menar, man är ju svensk. Jag har ju svenska rötter och så vidare. Det är klart att golfen har tagit mig i en viss riktning. Och sen så, men jag menar, om man ska titta på vår livsstil så är det ju kanske... Det är ju en blandning av både svenskt och amerikanskt, eller jag vet inte vad vi... Men vi gör ju det, vi passar oss. Så jag menar, vi firar ju vissa saker. Jag menar, jul, det blir ju smörgåsbord och det är Lucia och vi bakar kanelbullar och du vet sådär.
Ja, man ska ju inte gå miste på de härliga sakerna från Sverige.
Nej, jag menar det. Nej, vi tar de goda på båda sidorna och sätter upp lite kultur. Det är klart att jag vill att våra barn ska veta liksom ja, de har ju varit i Sverige många gånger. Men jag pratar ju svenska med våra barn och sådär. Så vi har ju lite svenskt såra. För man vet ju aldrig vad världen, hur kommer hända. Någon dag kanske de vill flytta tillbaka eller flytta till Sverige och gå på universitet. Eller jag vet inte, världen är så pass liten. Så att, och jag vill ju liksom, mamma och pappa pratar ju svenska med dem. Så att de är ju... Mamma och pappa är väldigt svenska, så de sitter ju i USA och tittar på Rapport liksom. Varje dag. Så att, ja, nej, men så att det känns skönt att kunna ha de rötterna. Det känns skönt att kunna veta sin bas, och det är viktigt.
Men när du är hemma i Sverige, det är ju inte så ofta det sker. Och jag misstänker att när du väl är det så rycker folk i dig från överallt ifrån. Finns det några sådana där personliga saker eller smultronställen som du vill besöka när du väl är här? Har du några sådana där?
Ja, men jag menar, mamma och pappa, jag menar, jag växte upp i Stockholm. Vi åker gärna in till stan. Jag menar, bara gå omkring, jag menar, bara gå där på... Kungsträdgården eller Gamla stan och bara hitta ett ställe och fika till exempel. Det är ju inget som man direkt gör här i USA. Nu när man är barnen så har vi gått till Skansen, vi har ju gått till Gröna Lund. Vi har ju liksom, nej men det är sådana små ställen som man tar, men det här var ju kul, det här gjorde vi. Och till Gärdet till exempel, för min farmor bodde på Gärdet, så vi har varit där några gånger bara. Så det är mest liksom att man tar en titt liksom, eller längs memory lane så att säga, att man... Och sen hemma då i Bro då, men som du säger, man försöker ju träffa alla så mycket man kan. Det blir kusin och det blir vänner, det är klasskamrater, och plötsligt så är det gamla grannar och du vet, allting, och så blir allting. Så att, men jag tycker ju om att liksom bara gå och handla på ICA typ, och gå där och bara titta på alla de här grejerna. Det är mycket som inte finns här som jag har vuxit upp med. Jag menar, blodpudding är ju intressant, hur man ska förklara det för andra. Det är inte så himla lätt. Men överhuvudtaget alla de här jordgubbskrämer och olika yoghurtar och ostar. Och så köpa lite te och lite olika flingor, olika ostbågar. Eller vad jag kan bara, jag menar, korvar till exempel. Korvar, Sverige är ju proffs på korv. Det blir när man är där att man inom en kort tid försöker göra så mycket som möjligt. Men ändå så vill jag också få lite kvalitet. Vi åker till Bråbåsta och tar med barnen dit och sådär. Så det blir väl mycket samma sak. Men om man bara åker en gång om år så blir det inte samma sak. För att det var ju liksom 52 veckor sedan.
Ja, alltså det är ju så sant. Jag har också bott utomlands ganska mycket i mitt liv. Och alltså det är ju ingenting är så roligt eller uppskattas så mycket eller smakar så gott som de här ostbågarna när man inte har ätit det på ett år liksom, eller går på Ica och bara just det här är så gott, och blodpudding som är så här vardag annars, men åh, det är så gott. Men jag vet en annan, min bror har också bott utomlands nu i över 20 år och han fick en sån här fråga på någon intervju och så här, vilken maträtt är den första du äter när du kommer hem till Sverige? Av någon anledning svarade han då kebabpizza, vilket är otroligt inte svenskt. Men har du någon sån, så här, vad är det första du köper liksom, och saknar när du går av planet?
Ja, jag menar, jag saknar faktiskt dagens rätt. Det finns inte dagens rätt. Att åka till en golfklubb och äta dagens rätt, när man då får sallad, knäckebröd, och så får man då välja mellan vad det, oftast är det ju pyttepanna. Pyttepanna, eller så är det ju då köttfärslimpa, eller så någon god torsk med någon ägg- och persiljesås typ.
Ja, gott.
Och så att jag gillar det här dagens rätt. För jag menar, här äter man inte, jag menar, dagens rätt är oftast, det är en stor måltid, eller hur? Det är ju en varmrätt. Här i USA är det liksom, det är liksom sandwich. Man äter en macka och en påse chips typ, och lite frukt. Så att jag dagens rätt är, det saknar vi alla. Det är någonting som vi gör på en gång på det sättet. Ja,
det är väldigt, väldigt sant faktiskt. Ja, det är mycket sandwich och chips och bags och sånt där. Ja, intressant. Men nu börjar vi faktiskt gå mot slutet av den här fantastiskt trevliga stunden med dig. Mm. Så hur kommer resten av sommaren se ut för dig? Vad är planerna framåt? Har du något nytt projekt på gång kanske också?
Som sagt var, vi kommer till Sverige. Vi ska vara där 2 veckor planerat. Och sedan ska vi åka till Lake Tahoe. Och det är där vi spenderar sommaren. Vi åker härifrån. Det blir så himla varmt. Men den stora grejen för mig, det är ju då US Women's Senior Open som jag ska spela i slutet av juli, och det är den största anledningen till att jag spelar Scandinavian Mix, det är att jag behöver lite tävlingsronder innan dess. Så att det är en stor grej som jag ska spela, och sen flyger jag faktiskt till Tokyo för OS. Jag har en roll inom Internationella Golf Federation, så jag ska representera golf där, och så hoppas jag se. Ja, se hur det går. Se några svenskor och svenskar där. Och följa den tävlingen. Så att det är ju det stora grejen. Sen komma tillbaka. Och sen är det i stort sett augusti och då börjar barnen skolan. Så då är det tillbaka till vardagen igen. Men jag har lite roliga golftävlingar och lite små saker som kommer upp. Så här, inget avancerat. Men totalt sett så blir det nog 6 eller 7 tävlingar totalt. Så det är ju 6 eller 7 mer än vad jag brukar göra.
Ja, precis.
Vad spännande.
Det låter ju som en fantastiskt rolig sommar.
Ja, tack. Jag hoppas det. Om det tillåts med covid och alla de här restriktionerna som finns. Så vi håller tummarna att vi kan börja göra saker allihopa.
Men du, Annika, stort tack för att du var med oss idag. Och vi önskar dig verkligen lycka till här i Scandinavian Mixed.
Ja. Tusen tack. Tack för tålamodet och det var kul att prata.
Tack.
Verkligen. Nöjet är verkligen på vår sida. Ha en underbar sommar och så kanske vi ses i Göteborg. Man vet
alltid. Det vore jättekul. Ha det så bra.
Ja. Hej då.
Ha det bra.
Hej då.
This podcast is brought to you by With Hoof. A house to host great ideas, stories, and people.